Jag läser ifrån Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 9 till 20. Ja, er bror Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde hur en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna som en som liknade en människoson. Klädd i en hellång dräkt med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud var vitt som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknande skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de församlingarna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.
Så lyder Herrens ord. Låt oss stå upp och be tillsammans. Outsäglige Fader, det är på darrande ben vi nalkas dig nu, och vi erkänner att vi står på helig mark. Öppna vårt hjärtas öga så att vi må se dig. Kom med din heliga ande och förkunna Kristus för oss. Jag ber att det inte ska stanna vid en abstrakt idé eller en lära som vi får höra, utan låt det få bli en verklighet för oss, var och en. Och låt det få verkliga konsekvenser i våra liv. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Att vi firar första advent har knappast undgått någon. Då ansluter vi oss ju till rytmen i Svenska kyrkans kyrkoår, fast vi är baptister. Och vi firar en traditionsenlig gudstjänst med ungefär samma sånger och ungefär samma texter som vi gjorde motsvarande söndag förra året. Och det finns ju något fint i att följa en rytm från år till år. Det är ju ingenting som Svenska kyrkan har uppfunnit, även om Svenska kyrkan också kan göra fina saker. Det var ju inte så jag menade. Men det är ju en gammal tradition förstås. Adventstiden, det vill säga tiden mellan första advent och julnatten, är egentligen en fastetid som man har tänkt under ett antal år tillbaka. Den brukar kallas för den lilla fastan i förhållande till fastan inför påsken, som då kallas för stora fastan. Under adventsfastan så vänder man sina tankar till Jesu person. Man reflekterar över vem han är, vem det är som kommer. Både när han kommer och föds som ett barn av Maria. Hur hans rike kommer till oss här och nu. Och vem det är som kommer på den yttersta dagen. Då Guds rike når sin fullbordning. Och en fråga som letar sig in under skinnet på mig i alla fall under adventstiden är just den fråga vi har läst och den vi har hört sjungas i den 24:e salmen. Vem är denne ärans konung? Vem är denne ärans konung? Vem är han som kommer i Herrens namn? Vem är det barnen sjunger om under detta märkliga intåg i Jerusalem? Och samtidigt så är det första söndagen i advent är ju första söndagen i ett nytt år, nytt kyrkoår. Och därigenom så blir det också en dag för reflektion över det som har varit och kanske också över det som ligger framför. För mig har året inneburit både glädje och sorg. Både glädjen i att få ta emot ett barn, en lilla syster in i vår lilla familj, men även stunder då jag har varit djupt tvivlande och desillusionerad, inte minst de senaste månaderna här. Och jag vet ju så väl att det finns mycket smärta samlad i detta rum. Det finns människor som går igenom sorger på olika plan. Människor som undrar hur man kan finna Gud. Jag har pratat med flera av er om just denna fråga. Människor som har förlorat någon som stod nära. Som är tyngda av sjukdomar. Människor som längtar efter lättnad, efter frihet och glädje och kraft. Och allt detta har fört mig till Uppenbarelsebokens första kapitel. För vi måste ju ha klart för oss, vänner, att Uppenbarelseboken inte skrevs för att inspirera en serie av kiosklitteratur. Left Behind och allt vad det heter. Och det skrevs inte för att skrämma upp små barn. Uppenbarelseboken är skriven till det första århundradets församlingar som levde under olika sorters kamp och lidande. Vissa församlingar kämpade med synd, andra med stort lidande, inte minst under kejsar Domitianus förföljelse av de kristna. De här församlingarna mötte hot och attacker från alla håll och syftet med Uppenbarelseboken är att ge tröst och ge mod. Inget annat. Så i Uppenbarelsebokens första kapitel ger aposteln Johannes oss vad som sannolikt är det mest majestätiska porträtt av Jesus som någonsin har skrivits ner på papper. Det är som att den helige ande vill ropa till sin kyrka: se till Kristus! Se Kristus! Se han som kommer! Bara se! Och idag utgår jag från att det finns många här inne. Somliga som är nedslagna och modfällda. Som kämpar. Kämpar med synd eller sorg eller attacker av olika slag. Och jag är säker på att den helige ande vill säga till samtliga här inne: se till Kristus. Se den obeskrivlige vars ankomst vi firar. Vad det än är du möter. Vad du än känner, hur omringad du än ser att du är, lyft din blick och se den obeskrivlige och fatta mod. Det är vad jag vill visa dig idag utifrån denna text. Den obeskrivlige Kristus, ärans konung, vars ankomst vi firar. Så vi går in i texten. Och innan vi kommer in på själva visionen av Kristus här så börjar ju aposteln Johannes att påminna oss om vilka vi är. Han börjar med att identifiera sig själv som jag, er broder Johannes. Och han använder det här intima språket som var brukligt bland kristna. Broder er broder. Vi är bröder och systrar. Alltså genom Kristus så har vi förenats och fått band till varandra som är så intima att vi kan beskrivas som en familj. Över hela världen och genom alla tider. Till och med så att aposteln Johannes också är vår broder. Och Johannes fortsätter att säga att han är delaktig i lidandet, riket och uthålligheten. Och han betonar, vi står tillsammans i detta. Det är från en som lider till en annan som lider. Och anledningen till Johannes lidande är ju som han skriver här, Guds ord och Jesu vittnesbörd. Och det här ordet vittnesbörd, det är ett ord som hör hemma i juridiken. Det handlar om någonting som man gör i en domstol. Man är en som vittnar och man avlägger ett vittnesbörd. Men här i Uppenbarelseboken och framförallt i Johannes texter, han använder det överlägset mest, så verkar ordet få andra, eller åtminstone flera innebörder och komma att förknippas med lidande. Kristna får lida för att de håller fast vid vittnesbördet om Jesus. Uppenbarelseboken 6 och 9 beskrivs kristna som slaktas på grund av vittnesbördet om Jesus. Uppenbarelseboken 12 och 17 står det om draken som går ut för att strida mot dem som håller fast vid detta vittnesbörd. Uppenbarelseboken 20 och 4 beskriver själarna av de som blivit halshuggna för vittnesbördet om Jesus. Det grekiska ordet för vittnesbörd är martyria. Vilket naturligtvis är därifrån vi har fått martyr. Så Johannes budskap är att det finns ett pris förenat med att förkunna Guds ord och Jesu vittnesbörd i denna värld. När vi gör det kommer vi att attackeras. Men Johannes skriver för att uppmuntra de kristna. Då och genom alla tider. Och han säger, det kommer inte att vara enkelt. Jag vet det. Men jag står med er i lidandet. Och tystna inte, vänner. För det är värt allt. För se på Kristus. Låt oss nu då, som en sorts tillämpning av det här som vi redan har sett. Låt oss som församling stå skuldra mot skuldra, som soldater i en armé, som bröder och systrar. Och låt oss dela med varandra lidandet, riket och uthålligheten. För Guds ord och för Jesu vittnesbörds skull. Och låt oss gå till kamp, vänner, mot mörkrets makter här och runt om hela världen. Det är vilka vi är. Bröder och systrar som delar lidandet och uthålligheten av vittnesbördet om Jesus. Och sen står det i vers 10 att Johannes hörde en stark röst bakom sig. Som en basun. En röst som dånar bakom honom. Den är kraftfull och den är genomträngande. Och den säger att han ska skriva ner vad han ser i en bok. Och vi måste direkt erkänna att det är ett omöjligt uppdrag. För det är en sak, du vet, att skriva ner vad man hör. Även om det inte heller är lätt. Hur kan vi skriva ner vad vi hörde just om ärans konung? Men föreställ dig då att skriva ner vad man ser med sina ögon. Och här har vi alltså inte vilken syn som helst. Tänk dig att någon säger till dig, ta penna och papper. Och gå upp och ställ dig på en fjälltopp och blicka ut över landskapet en solig dag och skriv ner vad det är du ser. Och du tittar på din penna och ditt papper och du tänker, hur ska det gå? Hur kan jag möjligtvis skriva ner storheten av det som jag står inför? Och här står Johannes inför någonting långt större än ett vidsträckt landskap. Någonting långt större än bergen och haven. Han vänder sig om och han ser rösten. Och han försöker att beskriva den obeskrivliga. Och eftersom uppdraget är omöjligt så tar han hjälp av symboler som är laddade med olika värden för hans åhörare. Och jag vill lyfta fram, var inte orolig, men jag vill lyfta fram 16 egenskaper som karaktäriserar åsynen av den obeskrivlige. Samtliga är pusselbitar som ger svar på frågan, vem är denne ärans konung? För det första, han är människa. Johannes vände sig om och fick se en som liknade en människoson. Och föreställ dig här nu Johannes förundran. Under 3 år så hade han vandrat tillsammans med Jesus. Han hade ätit tillsammans med Jesus. Han hade skrattat tillsammans med Jesus. Gråtit. Säkert varit sjuk tillsammans med Jesus. Under 3 år hade de tillbringat denna tid tillsammans. Och efter dessa 3 år så hade Jesus avrättats som hädare, upprorsmakare och hot mot Rom. Och 3 dagar senare hade han uppstått ur sin grav. Och någon månad senare ytterligare så hade han uppstigit till himlen. Och det var den sista glimt som Johannes fick av sin vän och sin frälsare och sin kung. Men när han nu vänder sig om, så får han se honom igen. Och inte längre nu iklädd en tjänares gestalt, utan strålande i himmelsk härlighet. Jesus är människa. Han har genomlevt sjukdomar som våra, smärtor som våra, oro som våra, frestelser som våra. Han vet precis vad det är vi går igenom. Och han kan sympatisera med oss. Han är väl den som om någon kan förstå vad det är vi går igenom. Men för det andra, han är också Gud. Och rakt igenom denna vision så betonas Jesu gudomlighet. Vi ser kopplingar mellan Jesus och Gud fadern. Och precis innan det här så har ju Gud talat och sagt, jag är A och O. Och nu talar Jesus i vers 17 och säger, jag är den första och den sista. Det, vänner, är djärvt att använda språkbruk, att använda ett namn som är reserverat för Gud och tillskriva det till sig själv. Men för Jesus är det inte djärvt. Det är autentiskt. Eftersom han är Gud. För det tredje, han är den som ska komma. Han är uppfyllelsen av alla profetior. I Daniel 7 och framförallt Daniel 10 så ser vi en vision av en människoson som är klädd i linnekläder med ett bälte av guld runt midjan, med ögon som eldslågor, ansikte som en blixt, med armar och ben som glänsande koppar, och ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Och här i Uppenbarelseboken så har vi en beskrivning som nästan identiskt använder samma språk som i Daniels bok. Jesus är den som uppfyller profetiorna. Han är den vi väntar. Den som har kommit och den som ska komma. Och observera här nu att de här bilderna inte ska uppfattas bokstavligt i första hand. Det är inte svar på frågan, undrar vad Jesus har på sig i himlen just nu. Det här är bilder som är bekanta för Johannes läsare. Bilder som väcker associationer till profeternas gamla texter. Bilder som väcker förundran och häpnad inför det faktum att det verkligen är han. Att han är uppfyllelsen av löftena från hundratals och tusentals år tillbaka. För det fjärde, Jesus är den yttersta överste prästen. Det står, klädd i hel lång dräkt med ett bälte av guld runt bröstet. Och när den här klädnaden nämns i Gamla testamentet så handlar det om överste prästen som gick in i det allra heligaste för att göra offer inför Gud och folkets vägnar. Och här ser vi alltså Jesus framställd som den yttersta överste prästen som kommer in i Guds närhet. Och han ger fullständig återlösning för sitt folk. En gång för alla. Bältet av guld markerar värdighet och kunglighet. För det femte, han är oändlig i ålder. Det står att hans hår var vitt som vit ull, som snö. En bild av ålder som märkligt nog är nästan identisk med beskrivningen av Gud själv som vi får se i Daniel 7. Gud omtalas som den gamle, den uråldrige, vars hår var vitt som ren ull. Och samma beskrivning nu på Jesus. Jesus har alltså existerat för alltid. Han har ingen början och han har inget slut. Han är oändlig i ålder. Och han är för det sjätte oändlig i vishet. I den antika kulturen så är ju det vita håret någonting som hedras. Någonting som äras. Det är en symbol för den vishet som har samlats under många års erfarenhet. Och i beskrivningen av Jesus är hans hår helt vitt. Eftersom han är oändlig i sin vishet. För det sjunde, han vet allt. Hans ögon är som flammande eld, som eldsågor. Ingenting undgår hans blick. Han ser allt och han ser igenom allt. Och den här bilden av Jesu genomträngande blick återkommer i nästa kapitel i brevet till Thyatira. Och där är budskapet, jag vet allt om dig. Allt. Det som är bra och det som är dåligt. Och samma gäller ju oss. Han vet allt om oss. Han ser med ögon som eldslågor rakt in i våra hjärtan. Han genomskådar våra fasader och hycklerier. Han vet allt. För det åttonde, han är helig över allt. Hans fötter är som glödande brons. Hans renhet är fullkomlig, felfri. Han är helig och annorlunda, avskilt från allt i härlighet och styrka. Nionde, han är oändlig i makt. Först såg vi hur hans röst var som en basun. Och nu är den som ett dån av väldiga vatten. Hur låter en röst som dånar som väldiga vatten? Och från hans mun kommer ett skarpt, tveeggat svärd. Det är tveeggat, det vill säga det förkunnar och det verkställer evig frälsning å ena sidan. Och det förkunnar och verkställer evig dom å andra sidan. Och för det tionde, han strålar av härlighet. Hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Så hela denna syn som vi har talat om, 10 stycken egenskaper så här långt. Jesus som människa, som Gud, uppfyllelsen av alla löften, den yttersta överste prästen, oändlig i makt, ålder, vishet, allvetande, helig överallt, strålande av härlighet. Detta gör att Johannes faller ner som död inför hans fötter. Det är för att det är allt för stort. Det är allt för överväldigande. Så Jesus, den obeskrivlige fredsförste, böjer sig fram och lägger sin högra hand, maktens hand, på honom. Och säger, var inte rädd. Var inte rädd. Vilka ord för den som lider. För den som förföljs och attackeras. Var inte rädd. Och varför ska han inte vara rädd? Och då får vi se till Kristus igen. För det elfte, han är den första. Innan något fanns, fanns han. Och med Paulus ord från Kolosserbrevet 1:16. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Jesus är den första. Och Jesus är för det tolfte den siste. Han är fullkomningen, uppfyllelsen av Guds eviga rådslut. Han är kraften bakom hela den mänskliga historien. Och han, och bara han, är mäktig att föra allt till sin fullbordan. För det trettonde, han var död. Han är människa. Han fick smaka förnedringen, smutsen, smärtan, döden. Han var verkligen död eftersom han dog i syndares ställe. I vårt ställe, i mitt ställe. Och det vi ser i hans död är vår död. Men, för det fjortonde, han är den som lever. Han lever i evighet. Det vi ser i hans eviga liv är en glimt av vårt eviga liv. För den som hoppas på honom, den som tror på honom, håller fast vid hans vittnesbörd. För det femtonde, han är herre över döden. Döden lyder under honom. Jesus har nycklarna till döden och helvetet, står det. Nycklar är ju en symbol för auktoritet. Och här säger texten att Jesus utövar oinskränkt sin auktoritet över döden. Det innebär att Jesus talar och döden lyssnar. Satan bestämmer inte när du och jag dör. Han har inte den auktoriteten. Men det har Jesus. Och eftersom han är herre över döden så har han också förmåga att göra den till vinning. För dig och för mig och för alla som hoppas på honom. Jag har fått vara med. Inte så mycket. Men jag har fått vara med i människors yttersta skeden. När livet tas ifrån dem. Och jag har talat med makar och anhöriga, med barn som har förlorat en förälder. Och när jag har gjort det så har jag talat till dem med hopp. Därför att denne makes hustru eller detta barns mamma kände den obeskrivliga kung som är herre över döden. Så när hennes hjärta slutade slå, när hennes lungor slutade andas, så utövade Jesus Kristus sin auktoritet över döden och välkomnade henne hem. Han är herre över döden. Och för det sextonde, och det får bli en sorts sammanfattning, han är utan like. Ingen kan jämföras med honom. Så se honom, vänner. Se, skåda den obeskrivlige. Han lägger sin mäktiga hand på dig och han säger, var inte rädd. Och se vad han gör, för texten fortsätter. Se vad som finns runt honom och vad som finns i hans händer. 7 ljusstakar och 7 stjärnor. Och vi får ju veta vad de här sakerna symboliserar. Det är 7 församlingar som Johannes skriver till. Församlingar som kämpar med synd. Församlingar som har kört i diket. Församlingar som kämpar med lidande och förföljelse. Och där står den obeskrivlige Kristus mitt ibland dem. Han till och med håller dem i sin hand. De 7 stjärnorna som man har i handen är änglar som på något sätt representerar församlingarna. Jesus håller dessa i sin högra hand, i maktens hand. De tillhör honom och han beskyddar dem mitt i allt som de går igenom. Här har vi den obeskrivlige. Här, vänner, har vi ärans konung. Här har vi den vi väntar på. Och i detta mest storslagna av alla porträtt ser vi hur han håller sina församlingar i sin hand. Och budskapet är glasklart. Så länge denne Kristus finns mitt ibland dem så finns inget oavsett hur skräckinjagande, det finns inget som kan bringa dem om intet. Ingen romersk kejsare, inga politiska stormakter och väldigheter, inga människor, inga andemakter, inget. Hör detta ord, du som lider. Hör detta ord, du som kämpar med synd. Du som kämpar med hot. Hör detta ord, du som lever i tvivlets mörker. Som kanske till och med dansar på desperationens brant. Hör detta ord, du kyrka. Kanske modfällda kyrka mitt i en fientlig kultur. Jesus är närvarande mitt ibland oss. Han är här. Så se honom. Se honom. Lyft din blick till honom och fatta mod. Se hur han är oändlig i makt, ålder, vishet, kunskap. Hör hur hans röst dånar som väldiga vatten. Se hur hans ansikte strålar som solen. Han är den första och den sista och den som lever. Han är herre över döden. Han är närvarande mitt ibland oss. Han finns här, mitt ibland sitt folk. Han är inte avlägsen från oss. Han är inte bara över oss. Han är mitt ibland oss. Han är med oss. Och han håller oss i sin hand. Finns det någon annanstans du hellre skulle vara? För somliga av oss så tycks hela världen snurra just nu. Men var inte rädda. Bröder och systrar. Kristus håller dig i sin nåderika försyn. Vi tillhör honom och han beskyddar oss. Han leder oss. Han lämnar oss inte ensamma i en värld av synd och lidande. När jag var 7 så var jag en spinkig 7-åring. Väldigt spinkig. Och jag minns hur jag gick i lekparken vid skolgården. Precis efter att jag hade börjat första klass. Det var kanske första veckan i skolan eller så. Och det var en stor klätterställning som omgavs av sand. Och i sanden runt omkring så spelades det kula. Minns ni det? Att man kunde spela kula. Febrilt. Och plötsligt så small det till liksom. Jag föstes undan väldigt bryskt av en stor rödhårig kille i stentvättad jeansjacka. Han var ett par år äldre än jag. Och jag hade en tendens att fångas upp i mina egna tankar. Och nu hade jag råkat komma i vägen i en mycket viktig omgång kula. Och jag blev ju en smula omskakad av detta. Men jag tänkte inte mer på det, för jag hade ju faktiskt gått i vägen. Så det är klart att han flyttade på mig. Men några ögonblick senare så hade jag återigen fångats upp av mina egna tankar. Men jag såg i ögonvrån hur samma stora kille med rött hår formligen flög över lekparken. Jag vill minnas det som att han flög flera meter, men det var ju kanske inte möjligt. Han tumlade ner i sanden och rullade runt som en svartvit grävling. Och då var det någon som tog tag i nacken på hans jeansjacka och skickade iväg honom igen. Det var nämligen så att jag hade en kusin som var 4 år äldre än mig. Och han var skolans coola kille. Vi hade vuxit upp i husen intill varandra. Vi var nästan som bröder. Vi hade spelat fotboll varje dag. Han hade sett hur jag puttades åt sidan. Och det tänkte han inte tolerera. Så nu stod han där på andra sidan lekparken och gav mig en blick som sa att vad som än händer så kommer han alltid att försvara mig. Bröder och systrar, hör detta, vet detta, att oavsett hur stor kampen är, hur svår vägen är, hur djup smärtan är, hur allvarligt hotet är, oavsett vad denna värld och alla ondskans makter kastar mot dig, vet detta, ärans konung, denne obeskrivlige Jesus Kristus är din försvarare. Han är med dig. Han håller dig i sin hand. Han leder dig med sin hand. Och därför har du inget att frukta. Så närma dig honom i tillbedjan. Och må vi aldrig upphöras att se hans härlighet. Att förundras över detta. Må vi aldrig nalkas honom ytligt eller vårdslöst. Må hans ära alltid fängsla vår fantasi och väcka just förundran. Och må vi falla ner inför honom i en biblisk fruktan och i en hoppfull förväntan på hans återkomst. För en dag ska vi se honom. Den obeskrivliga Kristus ska komma tillbaka. Så fatta mod för denna dag i ljuset av den kommande. Vi bombarderas av synd och lidande dagligen. Men vårt bästa liv har aldrig varit tänkt att vara nu. Vårt bästa liv kommer när vår kung delar himlen i tu. Och vi får se hans ansikte. Så var inte rädd. Var inte rädd för vad människor ska säga till dig. Var inte rädd för något som ska komma. Var inte rädd överhuvudtaget. För den obeskrivlige bygger sitt oförstörbara rike. Och en dag ska alla knän böjas. Och alla tungor bekänna att han är Herre. Till Guds ära. Amen. Så du, evige fader, vädjar vi till dig än en gång att låta oss se Kristus. Herre, vi kan inte skapa detta i vår egen kraft. Vi kan inte frammana ett känslotillstånd eller en sorts inre bild där vi ser Kristus. Det är en gåva som du ger fritt och förutan. Så jag ber nu, fader, låt din heliga ande genomtränga denna församling och förkunna Kristus. Låt oss se honom som den han är. Obeskrivlig och förunderlig. Och låt oss få fira advent i väntan på den obeskrivliga konungs ankomst. Amen.